Hej och välkomna till Ledarperspektiv, podden där vi för ut Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter. Detta är vårt 63:e avsnitt. Jag heter Fredrik Weideland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Halloj!
Hejsan, hejsan!
Ja, jag skulle vilja börja med att prata lite grann om torrmöten. För förra veckan så höll vi två torrmöten. Och det ena av dem ägde rum uppe i Härnösand för att hedra den mördade Tommy Lind och uppmärksamma mordet på honom. Jag kan rekommendera att om ni inte redan har gjort det, lyssna på senaste avsnittet av Radio Nordfront. De var med en av Tommys vänner. Samt de redogör också för allting som har hänt där. Och samtidigt som det mötet så var vi i Kungälv. Där en svensk kvinna hade blivit knivhuggen i hjärtat. I Kungälvsgettot kan man väl säga det. Komarken. Så det var två torrmöten samma vecka. På samma dag dessutom. Och det tycker jag är bra. För det här är heller inga torrmöten som har varit planerade under flera veckor. Eller som på grund av bristfällig planering utfördes på något dåligt sätt eller sådär. Det har inte utförts som några slags planlösa vänsterdemonstrationer. Det vill säga förvirrat och kast. Tvärtom, det har varit torrmöten som har utförts på allra bästa sätt. I bägge de här fallen så har vi skapat nyheten. Vi har haft unik information om vad som har hänt redan från början. Och sedan så har vi utfört det hela på ett mycket snabbt men samtidigt bra sätt. Från att vi i bägge fallen fått informationen samma vecka så har vi genomfört två mycket bra torrmöten. Det här är en del av motståndsrörelsen 3.0 som vi tidigare har pratat om. 3.0 handlar inte enbart om spektakulära aktioner utan också om möten som är mer relevanta kanske än de möten vi haft tidigare. Och med det menar jag möten som mer berör människorna på den lokala orten. Och möten som sker vid rätt tidpunkt. Som är högst relevanta och aktuella för dem. Och det är en sak att arrangera ett möte om ja, vad det är Nordiska motståndsrörelsen kanske. Och en helt annan sak att ta något som är på tapeten och agera snabbt och resolut kring det. Vilket då vi gjorde både Härnösand och Kungälv. Så som komplement då till stora demonstrationer, vanlig offentlig aktivism och basaktivism. Så finns det stora fördelar med torrmöten där vi besvarar något. Där kan vi med färre resurser ändå skapa maximal effekt om utförandet och tidpunkten är rätt. Här har näst 8 och näst 1 det senaste året varit ledande inom att skapa den här typen av möteskultur. Där protesten utanför riksdagshuset var pricken över hit. Från planering till utförande så gick det väldigt snabbt. Och nu följer andra nästan på. Jag gillar den här utvecklingen. Vad säger Lindberg?
Jo, absolut. Det krävs ju dock en organisation som är ganska stabil och som dessutom är väldigt erfaren och vet vad man sysslar med för att lyckas med det här. För precis som du sa, att hålla ett torgmöte om mot massinvandringen som man har planerat 3 månader i förväg, det är någonting som de flesta skulle klara av att göra. Det är någonting vi har klarat av i väldigt många år. Kanske i stort sett sedan starten av motståndsrörelsen. Men det här då, att kunna hålla torgmöten med kort varsel. Kunna styra upp det, allt från tal till organisering till ja, allt som behövs. Till säkerhet och allt möjligt. Och dessutom 2 stycken samtidigt. Det krävs en helt annan organisation till det. Det krävs en mycket, mycket mer slipad organisation. Där beslutsfattningen går snabbt och effektivt och där folk är flexibla och redo för vad som komma skall. Så det är ett bra bevis på att vi har växt, att vi är starka, att vi är, blir bättre och bättre hela tiden skulle jag vilja säga. Och det är också intressant i sammanhanget att det i stort sett är ett politiskt vakuum, har varit nu under coronatiden. Jag vet att vi pratade en del om det under vår första maj, att vi var det enda organisationen som faktiskt hade bedrivit gatukamp. Att de andra, de körde också kanske någon poddsändning eller något tal på nätet och så här, men att det inte var några andra som faktiskt fanns på gatorna och spred budskapet som vi gjorde. Jag skulle vilja säga att under hela den här coronatiden, visst vi fick ställa in vår första majdemonstration, men vi har ändå varit väldigt, väldigt gatuaktiva under den här perioden också, för att vi har just gjort den här typen av aktioner. Att även om de där begränsningarna har funnits från myndigheterna så har vi ändå kunnat anpassa oss runt dem och genomföra bra aktivism i alla fall och nå ut till folk i alla fall och fortsätta bedriva vår verksamhet så som vi ska. Och det är också en bra hint om framtiden, för att corona kanske var första men säkert inte sista gången som myndigheterna av en eller annan anledning kommer och inför olika former av begränsningar. Och det menar jag på att har vi bevisat att vi kan hantera just nu. Vår organisation är flexibel och stark nog för att kunna förändra vår verksamhet om det behövs och när det behövs. Så att ja, jag tycker det är suveränt kul att se bägge de här två lyckade aktionerna på samma dag.
Jo, precis, som försöker redan sabotera våra större demonstrationer. Vi ska självklart fortsätta genomföra dem, men vi kompletterar ju med den här typen av möten också. Mm. Och det är precis som du säger, det är den samlade erfarenheten som finns i organisationen. Men även nivån på cheferna har ju höjts. För det kräver lite mer från dem också. Ja, och vi har ju även tidigare talat om vad valrörelsen har gett oss. För valrörelsen var ju ett sorts test för vår organisation och för att utvecklas. Och vi höll ju väldigt många möten under valrörelsen helt enkelt. Och där lärde vi oss att organisera möten över egentligen hela landet. Och vi fostrade nya talare och sådana här saker. Det får vi betalt för nu.
Mm.
Så att utvecklingen nu ser ju mycket positivt skulle jag vilja säga.
Jo, och det krävs just att man har flera ansvarstagande och driftiga personer på olika ställen i landet. Att man inte har en toppstyrd organisation där allt måste gå genom mig eller riksledningen, utan att det faktiskt går att delegera ut ansvarsuppgifter och att det går att styras upp på olika platser och så vidare. Annars hade man ju varit bundna till att bara kunna anordna en aktion. Men nu går det att anordna flera aktioner samtidigt, just för att det som du säger, det finns bra talare i hela landet, det finns duktiga organisatörer i hela landet och erfarna organisatörer och talare för den delen. Så
det var ju precis så det såg ut innan, fast det har blivit lite bättre genom åren, och framförallt under valrörelsen så tvingades ju vi till att luckra upp det där lite grann. Men tidigare så har det varit, det har varit samma människa som har haft kontakt med polisen, det har varit samma organisatörer, det var samma relativt få talare. Det var samma människor som har roddat i allting. Och nu det funkar inte längre.
Mm.
För att vi har ju utvecklare över hela landet. Så att de här människorna kan ju inte vara på samma plats hela tiden.
Precis, precis. Nej, men det är mycket glädjande. Och en bra helg för och vecka för motståndsrörelsen.
Jajamän, det var det. Och därmed så går vi vidare till Lindbergs betraktelse.
Jajamän, och det kan väl hänga ihop då lite grann att jag ju faktiskt inte var i Kungälv och inte var i Härnösand heller för den delen. Jag var upptagen med lite andra saker. Men då jag som sagt inte hade möjlighet, jag hade gärna velat vara med där i Härnösand då på minnesstunden för Tommy Lind. Men eftersom att jag inte hade möjlighet där så tänkte jag ändå välja att uppmärksamma och hedra honom lite grann i betraktelsen här. Jag kände inte Tommy. Jag visste inte vem han var innan han tragiskt dog. Och Tommy, han var inte aktivt engagerad i Nordiska motståndsrörelsen. Han var kanske inte någon mönstermänniska och supernationalsocialist, utan han hade säkert sina brister som de flesta, eller rätt ut sagt alla av oss har någonstans. Men inget av det här spelar egentligen någon som helst roll just nu. Tommy dog för att han försökte försvara en kvinna från att bli våldtagen av en rasfrämling. Han dog för att han stod upp och visade äkta civilkurage. För att han brydde sig mer om denna kvinnas säkerhet och välmående än han brydde sig om sig själv. Och en mer ärofull död än så är svårt att tänka sig. Och för det så förtjänar han att uppmärksammas och ihågkommas. Så all heder åt Tommy Lind. Om alla nordbor hade det civilkuraget som Tommy Lind uppvisade, så skulle vi kunna stoppa våldtäkterna. Vi skulle kunna jaga packet som försöker skända våra kvinnor tillbaka till djungeln och sandstäpporna de kom ifrån. Och med det så vill jag också passa på i den här betraktelsen att uppmärksamma en artikel som jag skrivit på motståndsrörelsen.se som publicerades i söndags, som faktiskt hänger ihop lite grann med Tommy Lind och uppmärksammandet av honom och det jag har sagt här och nu. Och den artikeln har titeln "Vad lever du för?" Det är ett filosofiskt alster som ber dig som läsare att reflektera över vad du lever för, vad du dör för och vem du är om 100 år. Och eftersom att jag inte kände Tommy Lind så vet jag inte till fullo vad han levde för, även om jag såklart vet att han var nationellt sinnad. Men jag vet vad han dog för. Och det är som sagt något som han sannoliken förtjänar att äras och kommas ihåg för. Så du som lyssnar, vad lever du för? Vad dör du för? Förtjänar du också att ihågkommas den dagen du dör? Jag tänkte läsa ett kort citat ur den här artikeln också. Och sen får ni såklart givetvis jättegärna läsa hela. Men då läser jag följande. Vem är du om 100 år? Du kan vara ett namn på en gravsten som ingen längre tar sig energi att lägga blommor på. Eller kan du fortfarande vara vid liv, precis lika vital som nu? Hur roligt du än har haft i livet, hur många länder du än har besökt och hur många människor du än har kunnat kalla din vän. Hur mycket pengar och materiella ting du än samlat på dig. Allt detta kommer att vara värdelöst och lika med noll den dagen du lämnar in. Vägen till evigt liv går genom att skapa något häpnadsväckande. Genom kampen för en högre sak och genom att dina blodsband fortlever. Du lever vidare genom dina skapelser, genom dina handlingar och genom dina barn. Får du inga barn och har ditt liv inte bestått av något mer än den ambitionslösa kampen för dig själv och dina närmaste, så finns du inte mer. Ingen minns dig och ingen för ditt DNA vidare. Du tynar istället bort och försvinner. Och ditt liv har då också varit totalt meningslöst. Att du tagit för dig av den naturen har att ge har varit ett slöseri med resurs. Slutcitat. Så är ditt liv ett slöseri med naturens resurser? Eller är du med och gör vad du kan i kampen för att skapa en bättre morgondag? Och med den retoriska frågan så avslutar jag betraktelsen för denna gång.
Och in och läs artikeln på motståndsrörelsen.se helt enkelt. Och dela den gärna på sociala medier.
Absolut.
Ja, då går vi in på påståendet. Och i det här avsnittet tar vi in ett läsarbrev istället för ett påstående. Och då lyder brevet så här. Hej Lindberg och Weideland. Jag vill börja med att tacka för ett bra program. Precis som många andra har nämnt tidigare har ert poddande förbättrat tillvaron även för mig. Till exempel har jag slutat med dåliga vanor som att snusa, äta snabbmat, kolla tv-serier och spela tv-spel. Istället försöker jag leva ett sundare liv och har nu börjat styrketräna, läsa böcker och försöker utvecklas inom mitt yrke. Detta är till stor del tack vare vad som har sagts av er och i andra poddar på Nordisk Radio. Jag tycker att det hade varit intressant om ni skulle kunna gå igenom olika nationella organisationer som har existerat genom åren. Diskutera gärna för- och nackdelar inom organisationerna. Varför grundades de och varför dog de ut? Tack på förhand, med vänliga hälsningar, Erik. Ja, vad har du att svara på detta? Jag känner mig lite skamsen här, för jag är ju faktiskt, jag vet inte om man ska erkänna här, men jag har ju en av de där dåliga vanorna som man nämner.
Ja.
Men jag säger inget mer, så får personen fråga, lista ut det, och så har jag dessutom ingenting sagt.
Nej, precis. Nej, men vi har ju diskuterat det här med självförbättring en hel del i ledarperspektiv. Det är ju en av mina personliga favoritämnen faktiskt att prata om. Och i de diskussionerna, jag har även hållit föredrag på ämnet och så vidare. Alltså det är klart att ingen är eller kan bli perfekt eller felfri, utan det är ju någonstans i strävan efter att bli en bättre människa som det perfekta ligger, helt enkelt. Alltså att man, självklart kan man förunna sig någonting som inte är 100% perfekt. Självklart så måste inte all vaken tid vara träning och kamp, utan att man kan behöva någonting annat med. Men det är ju i varje fall i resan, i kampen, att man ändå känner till och identifierar sina laster, att man minimerar dem och att man bättrar sig på andra fronter, att man liksom fortsätter att sträva efter att bli en bättre människa. Så med det sagt så är det väl inget konstigt att man har någon last, så att säga. Tack för brevet, Erik. Vi uppskattar verkligen alla typer av läsarbrev vi får. Det är väldigt tacksamt att bygga ledarperspektiv kring sådana här läsarbrev. Och det är väldigt roligt att höra att du har hoppat på det här tåget, som sagt, att du strävar efter att bli en bättre människa, att du faktiskt också har blivit det. Och det är såklart väldigt, väldigt glädjande, och man blir väldigt stolt över vad vi gör när man får höra att vi har varit bidragande till att du har tagit dig kragen. Så att, nej, tack för det.
Jo, om jag bara får lägga till där. Det, alltså man älskar ju sådana här brev, för det är ju ändå, alltså nu är inte vi ensamma, och det påstår inte han heller. Han har hört det andra poddar och sådär. Men det är ändå så att man har varit bidragande till att någon människa har ändrat sitt liv.
Mm.
Det är ändå ganska stort.
Absolut.
Och det, som sagt, det är inte bara vi. Det kan ju vara andra nationella också. Men när man får höra sånt här så blir man ju verkligen glad.
Absolut. Jo, men det blir man. Det gör det värt det. 100 gånger om där man, all den tiden man lägger ner. Så att så är det. Det är superroligt. Men till frågan då, eller önskemålet kanske, om att vi skulle gå igenom gamla nationella organisationer som inte finns längre. I vår bok Motståndsrörelsen 20 år av revolutionär kamp, som det faktiskt var länge sedan vi pratade om nu. Så jag får väl rekommendera alla att beställa hem den från Greenpeel om ni inte redan har gjort det. Men i den här boken så har vi faktiskt på en av de sista sidorna så har vi en uppspaltning av organisationer. Jag tänkte jag läser från vad vi har skrivit i boken där, och där det är egentligen bara uppspaltat, och då står det så här. 2003, Riksfronten läggs ner, bildades 1991. 2008, Nationalsocialistisk front läggs ner, bildades 1994. 2009, Nordiska rikspartiet läggs ner, bildades 1956. 2010, Nordiska förbundet läggs ner, bildades 2004. 2011, Fria nationalister läggs ner, bildades 2008. 2013, Nordiska nationalsocialister läggs ner, bildades 2009. 2013, Förbundet nationell ungdom läggs ner, bildades 2011. 2014, Nationaldemokraterna läggs ner, bildades 2001. 2015, Svenskarnas parti läggs ner, bildades 2008. Slutcitat. Och tilläggas sedan den här boken skrevs kan väl då också vara 2019, Nordisk ungdom läggs ner, bildades 2010. Och med den här listan så har vi alltså sammanställt då de någorlunda eller väldigt betydelsefulla nationella organisationer som har kommit och gått sedan motståndsrörelsen bildades år 1997. Och det här har vi ju sammanställt för att hedra den kampen som de här organisationerna, eller framförallt medlemmarna som har varit verksamma i de här organisationerna, har fört under åren. Och för att knyta ihop säcken lite grann. För att de här organisationerna och partierna har ju kommit och gått. Men deras kamp har såklart inte varit förgäves, utan har ju ändå bidragit till att leda oss dit vi är idag. Där vi i Nordiska motståndsrörelsen är en av de få organisationerna som existerar och som kämpar på. Och jag var ju själv en del av Nationalsocialistisk front förr i tiden. Jag var med där i 10 års tid. Jag var bland annat länsledare i några år då, deras motsvarighet till nästeskef. Och det gör kanske att jag kanske skulle kunna uttala mig en hel del om NSF. Men sen de övriga organisationerna som jag inte själv har varit engagerad i, de kan jag väl egentligen inte riktigt uttala mig om. Och därav så känns det konstigt om jag bara skulle sitta och prata om NSF som jag vet någonting om. Men generellt sett, det skulle inte kännas riktigt rätt att sitta här och prata om fel och brister hos organisationer som inte längre existerar. Inte ens om man tar upp de bra sakerna med de här organisationerna, så skulle det inte kännas riktigt rätt att prata om vad som inte var bra och sådär. Och gällande varför de här organisationerna grundades eller varför de lades ner och så vidare, det skulle ju mer eller mindre bara bli kvalificerade gissningar från min sida. Det skulle inte bli fakta. Så därför tänker jag att jag ändå inte ska gå in på allt det där. För att jag tror inte det hade blivit ett bra avsnitt av det. I sådana fall hade man nästan fått liksom på något vis i någon annan podd kanske intervjua människor som var med i de här olika organisationerna eller någonting. Kanske ett projekt för Nordisk Radio någon gång i framtiden. Kanske Open Mic eller någonting. Men jag tror inte det är rätt forum med ledarperspektiv att göra det i varje fall. Men vad som väl kan sägas om dem är ju såklart att de har ju alla fyllt sitt syfte på något vis under åren som har gått. Och det kan också vara värt att nämna att flera personer som idag är aktiva i motståndsrörelsen har ju tillhört någon av de här organisationerna tidigare. För att bara nämna ett fåtal exempel, så förutom mig själv så var exempelvis Robert Eklund med i NSF han också. Per Öberg, han var med i Riksfronten. Magnus Wadmo, Jonas Andersson, de var aktiva i Svenskarnas parti. Vi har vår veteran Vera Oredsson som var med i Nordiska rikspartiet. Vi har en del andra människor från Fria nationalister och så vidare och så vidare och så vidare. Men alla de här vägarna har ju lett till Nordiska motståndsrörelsen i slutändan och har lett till att vi har förstärkts, förbättrats. Och att den nationella rörelsen i stort har enats under tyrannin. Vad som också kan sägas om alla de här organisationerna är ju också faktan att de inte var det som behövdes för att nå hela vägen fram. Men att vi står troget kvar och gör vårt bästa för att förvalta alla dessa organisationers arv. Att vi gör allt vi kan för det gemensamma målet att befria vårt land och folk. Men sen vill jag också säga någonting som är väldigt, väldigt tråkigt med alla de här organisationerna, eller med att läsa upp en sån här lista. Och det är ju att varje gång en organisation läggs ner eller har lagts ner under åren, så har det tyvärr lett till att en hel del människor har passiviserats och försvunnit från kampen. Det kan vara väldigt, väldigt bra personer som verkligen har offrat sig och trott på sin organisation stenhårt. Som därför också har blivit defaitistiska när den här organisationen som de levt, svettats och blött för har lagts ner. Och det här är också en av många anledningar varför jag inte direkt jublar när nya organisationer bildas. För jag vet om, med facit i hand, att de här nya organisationerna med största sannolikhet kommer att gå under igen inom några år. Och med det så kommer också en massa bra människor att försvinna. Människor som annars skulle kunna gjort nytta hos oss. Absolut, så en ny organisation, de kan säkert rekrytera en del nytt folk. De kan säkert nå ut till en del nytt folk. Men jag menar att de här människorna som rekryteras till den här nya organisationen, de här människorna som det nås ut till med den här nya organisationen, de hade vi likväl kunnat rekrytera och nå ut till genom motståndsrörelsen. Om alla bara gav lika mycket i vår organisation som de skulle gett för en nybildad. I slutändan så finns det inga genvägar. Det finns bara envis, hård, enträgen kamp. Så varför inte då föra den kampen med oss som står stadigt och stabilt och visat klart och tydligt att vi inte försvinner. Vi kämpar vidare oavsett vad. Men avslutningsvis då, som svar, är som att jag ändå till mångt och mycket har undvikit frågan, så tänker jag som ett litet bonussvar gällande det jag faktiskt kan uttala mig om med lite större säkerhet, utan att jag ska trampa någon på tårna i onödan, så är det ju faktiskt motståndsrörelsen jag kan prata om. Och då kan jag väl som en bonus säga att vi bildades 1997. Och anledningen att motståndsrörelsen bildades var för att den nationella rörelsen vid den här tiden var väldigt subkulturell. Var till stor del, inte helt och hållet, men till stor del ganska oseriös och mer som ett hobbyprojekt. Och att det därför fanns ett stort behov av en mer allvarsam och mogen kamporganisation som var värdig uppgiften att föra den nationella kampen, och det utan att vara varken subkulturell eller Hollywood-nazistisk. 1997 så bildades vi som Svenska motståndsrörelsen. Men så småningom så utökades verksamheten med Finska motståndsrörelsen och Norska motståndsrörelsen. Och där samlingsnamnet när man pratade om hela organisationen var Nordiska motståndsrörelsen. Men det här ledde till en del begreppsförvirring, och det var inte heller helt tydligt på den tiden ifall vi var en och samma organisation eller om vi bara var liknande organisationer som samarbetade med varandra. Så därför tog jag beslutet år 2016 tillsammans med cheferna för de övriga nordiska grenarna att vi skulle skippa de här nationella namnen, Svenska, Finska, Norska motståndsrörelsen, och att istället vi alla skulle gå under namnet Nordiska motståndsrörelsen. Och därmed så klargjordes det också tydligt att vi är en och samma organisation. Vi har samma arbetssätt, samma ideologi, samma mål, samma ledare. Men vi är verksamma i alla nordiska länder. Och de är verksamma som undergrenar av organisationen. Det är Nordiska motståndsrörelsen i Norge, Danmark, Sverige, Island och Finland fram till vi blir förbjudna där. Men ja, nej, det var väl det jag hade tänkt säga om läsarbrevet. Jag vet inte om du har något att tillägga, Weidland, antingen om oss eller om någon av de andra nationella organisationerna som har funnits under åren, eller vad vi ska nöja oss med mitt svar.
Kan vi bekräfta det du säger, att alltså det kan tolkas som lite småaktigt att sitta här och döma ut andra organisationer, precis som du säger. Så att det passar nog bättre i någon podd i så fall då, skulle jag tro.
Mm. Sen ska det också tilläggas att vi har ju, nu radade jag upp en del kända personer i motståndsrörelsen som har varit med i andra organisationer tidigare. Men vi har ju också personer som du själv till exempel, och en väldig massa andra som inte har varit med i någon annan organisation först, utan som det första seriösa engagemanget, eller om man ska säga, i varje fall kom i, faktiskt till motståndsrörelsen.
Jajamän.
Vi har alla delar. Alla vägar leder till motståndsrörelsen i slutändan.
Absolut. Ja, men då går vi vidare till den ideologiska taktiska frågan, och en logisk följd av läsarbrevet blir ju att diskutera hur Nordiska motståndsrörelsen fortfarande kan leva vidare efter 23 års kamp och varför vi anser oss vara den bästa organisationen som existerar för att kunna gå segrande ur kampen. Och om vi börjar då där, är Nordiska motståndsrörelsen den bästa nu existerande organisationen och varför?
Ja, jag är såklart väldigt partisk i mitt svar. Men samtidigt så vill jag hävda att det finns ingen som med logiska och hållbara argument skulle kunna säga emot mig. Så jag säger därför med både stolthet och övertygelse att ja, Nordiska motståndsrörelsen är utan något som helst tvivel den bästa existerande organisationen i Norden idag. Och helt säkert också en av de bättre i världen. Vi är bäst för att vi är revolutionära, för att vi är nationalsocialister, för att vi arbetar brett, för att vi har en enorm erfarenhet och viktigast av allt, för att vi har extremt kompetenta och engagerade medlemmar i vår organisation. En revolutionär organisation, det är ett måste för att vi ska kunna segra i slutändan. Kortsiktigt så går det såklart att nå framgångar, rent av större framgångar, om man har en mer moderat hållning och man anpassar sig till systemet och massorna. Men i det långa loppet, när det kommer till att faktiskt segra och inte bara till att växa lite grann, då menar jag att det är en absolut nödvändighet att man är en revolutionär organisation med allt vad det innebär. Det har vi ju pratat om i hela avsnitt tidigare, vad vi menar med att vara revolutionära. Och senaste avsnittet av vår engelska motsvarighet till ledarperspektiv, leadership perspective, där pratade vi också om vad det innebär att vara revolutionär. Men allt annat än revolutionär kamp och att man är klar och tydlig med vad det innebär att vara revolutionär, det leder bara till kompromiss och liberalisering. Det blir inget bra i slutändan. Det behövs revolutionär kamp och revolutionära visioner för att ta oss hela vägen. Vi är bäst för att vi är nationalsocialister. En nationalsocialistisk organisation, dels är det ett måste för att verkligen skapa det bäst tänkbara samhället för vårt folk att leva och växa i. Om vi till exempel tänker oss ett liberaldemokratiskt Sverige fast utan rasfrämlingar, det hade ju fortfarande haft massvis av problem. Det hade varit långt ifrån optimalt. Det vill alltså till en helhetslösning med ett totalt annorlunda synsätt i grunden. Och det är vad det gäller såväl ekonomipolitik, livssynen i stort och samhällsskick och allt annat, för att vi på riktigt ska kunna skapa en större, bättre nation. En nation som vi nordiska män och kvinnor är ämnade att leva i. Och då behövs det nationalsocialism. Då behövs det den här revolutionära förändringen. Och nationalsocialismen, den leder ju också för övrigt till att man undviker kompromisser och liberalisering. Vår världsåskådning är klart utstaken. Vidare, om jag fortsätter prata om varför vi är bäst, så samhället av idag, det är väldigt komplext och de olika beståndsdelarna i samhället, de är hopväxta med varandra. Och därav så menar jag att det går inte att bara arbeta parlamentariskt eller bara arbeta med media eller ja, något annat vad det nu skulle kunna vara, för att nå ut på riktigt och för i slutändan nå fram hela vägen till seger. Man kan ju absolut bara driva media och hjälpa till att väcka människor och så vidare, men då krävs det också att någon annan finns där och fångar upp de här människorna sen. För att kunna gå hela vägen från där vi är idag till slutsegern, så krävs det en bred organisation som jobbar med alla olika vägar. Och det är också så vårt folks fiende har arbetat under åren. De har nästlat sig in på alla fronter. För då att verkligen kunna befria vårt folk, så måste vi arbeta minst lika brett som de för att komma någonstans. Vår nation, den måste erövas på alla fronter. För hur ska man till exempel kunna segra politiskt när media och underhållningsindustri har folket i sitt grepp och totalt hjärntvättat? Vi måste verka politiskt, medialt, kulturellt och med allt annat tänkbart, och det är samtidigt för att kunna segra. Det är min absoluta övertygelse. Och det försöker motståndsrörelsen verkligen med. Vi arbetar brett, vi försöker hela tiden bredda oss. Vi försöker finnas där på alla olika fronter vi bara kan. Sen är det ju så då att vissa ibland kanske menar att vi tar oss vatten över huvudet med alla de här projekten vi drar igång. Och de har helt rätt. Vi tar oss vatten över huvudet. Vi står inte i en situation där vi har råd att fega och ta det lite försiktigt. Vi måste ta oss vatten över huvudet. Och när vi har tagit oss upp till ytan igen för att chippa efter annan, då är det hög tid att vi tar oss vatten över huvudet igen. Jag menar på att det är den enda möjligheten som finns när vi har klockan mot oss. När vi har verkligheten som den ser ut idag mot oss. När vi har de här enormt små resurserna mot den draken vi kämpar mot. Sen har vi som sagt en enorm erfarenhet. Under de här 23 åren har vi hunnit både testa, utveckla, finslipa, framflytta och avfärda en mängd olika arbetssätt och taktiker. Vi har visat med all tydlighet att vi inte är någon dagslända eller några karriärister, utan att vi kommer stå kvar och stånga oss blodiga vad som än kommer i vår väg, och vi kommer aldrig kompromissa eller sälja ut oss. Det har vi haft många chanser till att göra under åren, men har visat att vi inte gör det. Vi har överlevt både det ena och det andra. Vi har överlevt sämre tider, vi har överlevt bättre tider, vi har överlevt sämre tider igen. Vi har överlevt splittringar, vi har överlevt tråkiga valresultat. Vi har överlevt lögnkampanjer, försök att tiga oss till döds. Vi har överlevt repression på alla tänkbara fronter och en massa annat. Och allt det här, det gäller ju dels för organisationen i stort, men också för många av våra trogna medlemmar. De har också visat att de står pall trots allt detta. Och i vår riksledning här i Sverige så har vi exempelvis sammantaget mer än 100 års erfarenhet av nationell kamp. Slutligen då, och sammankopplat med detta, så har vi otroligt mycket kompetent folk. Och vi har så oerhört hög engagemangsnivå bland många av våra medlemmar att jag är helt övertygad om att samtliga andra politiska partier och organisationer i Norden, och då menar jag inte bara nationella utan jag menar inom alla politiska läger, de är gröna av avund. Vi har, som du var inne på här i din inledning, vi har de bästa talarna. Vi har de bästa skribenterna, radiopratarna, organisatörerna och propagandisterna. Vi har aktivister som lever för kampen och offrar precis allt för att vi ska ta oss framåt. Och sådana människor växer inte på träd, men de finns i våra led. Och det gör oss också bäst. Så jag menar inte att vi är fulländade, men jag menar helt klart att vi är bäst. Och även om ett nytt parti eller en ny organisation skulle bildas imorgon, även om det skulle se riktigt lovande ut, så hur de än skulle bete sig, hur många kompetenta medlemmar de än skulle ha, så är det enormt många år av hårt ideellt slit som skulle krävas innan de ens närmade sig där vi är idag. Och under de åren där de harvade sig upp, så skulle vi givetvis också fortsätta växa och bli ännu bättre. Varför det faktiskt skulle bli närmast omöjligt för någon annan att komma ifatt oss, hur de än gör. Och framför allt, och viktigast av allt, så skulle det vara väldigt onödigt när det här engagemanget inom vår organisation istället skulle kunna leda till att vi enade till oss ännu längre och snabbare framåt. Så ja, det var väl det.
Mm. 23 år som sagt, det är ju ganska lång tid, skulle jag väl säga. Och det är väl inte många som kommer ens i närheten av det faktiskt. Så varför har vi överlevt när andra har försvunnit?
Egentligen har jag väl kanske till ganska stor del redan svarat på det här. Men det ligger mycket i att vi är en revolutionär organisation med allt det innebär. Det ligger mycket i att vi har lyckats rekrytera rätt personer, sätta dem på rätt positioner. Och det ligger mycket i att vi är en nationalsocialistisk organisation. Att vi alltid har haft det som en enad grund att stå på. Vi har alltid kunnat falla tillbaka på det. Men en annan viktig del är faktiskt också motsatsen till det jag sa tidigare. Om man tar sig vatten över huvudet. För att hade motståndsrörelsen haft den här synen direkt från start. Som många andra organisationer har haft. Att de har kastat sig ut och växt jättesnabbt och jättemycket. Och sen har allt bara fallit ihop som ett korthus. Hade motståndsrörelsen haft den synen 1997. Så hade vi antagligen inte funnits kvar idag. Istället så växte vi sakta. Sakta men säkert. Såg till kvalitet framför kvantitet. Och etablerade en stark kultur i grunden. Innan vi började med det jag säger vi gör nu. Och medvetet ta oss vatten över huvudet. Alltså att vi kan ta oss vatten över huvudet nu. Det är för att vi har den här stabila grunden att stå på. Så vi såg till att bygga upp en rejält stabil grund innan vi började bygga på höjden. Och det har gjort att även om det är någon vägg som rasar någon gång ibland så överlever vi för att grunden har legat kvar stabilt. Och det är ju då denna grund som är revolutionär och nationalsocialistisk. Och sen en annan sak värd att påpeka är väl också, det är väl inte varför vi har överlevt, men eller, jo kanske, men många andra organisationer de lever och dör med sin ledare. Men vi har ju överlevt ett ledarbyte. Och utan att förringa mig själv på något vis så är jag också övertygad om att organisationen skulle överleva mitt frånfälle. Vi har som sagt många riktigt bra medlemmar och vi har en organisationskultur som tillåter att de här medlemmarna kan växa ytterligare när de tvingas kliva in och ta sig an en ny roll. Och det tycker jag också vi har visat många gånger under åren när det har varit nya nästeschefer eller nya redaktörer för våra sidor eller vad det nu kan vara. Att vi har mycket kompetent folk under och det är också såklart en viktig anledning som gör att vi kan överleva att, och att de då är enade av den här grunden som vi har byggt.
Ja, jag skulle också vilja lägga till en sak. Jag höll ju förra året ett föredrag kring, det centrerades kring fem huvudanledningar till varför vi är och kallar oss för nationalsocialister. För jag vet att det finns, ja det vet du också, det finns nationella som inte riktigt kan förstå det där. Tanken var ju för övrigt att det skulle bli en skrift av det, men det har kommit lite saker emellan, men det kommer förhoppningsvis komma i framtiden. Men du har varit inne på en del av de där sakerna faktiskt redan, men en sak som jag skulle vilja lyfta här är att nationalsocialismen har varit viktig som ett ideologiskt kitt när vi har haft det jobbigt som organisation. För att det har ändå varit så att ledarskapet har sviktat vid några tillfällen. Absolut. Systemet har varit nära att förgöra oss. Så att säga. Vi har haft problem med organisationen. Du var inne på det tidigare också. Och då har vi kunnat enats kring en gemensam ideologi. En gemensam tro helt enkelt. Mm. Och det har, menar jag, kraftigt bidragit till att vi har överlevt. Och där har jag sett på motsatsen i andra organisationer. Där tänker jag inte nämna någon. Men finns en organisation som kanske misslyckades med vad de företog sig. Och de hade ingenting att falla tillbaka på. För de var så splittrade. Alla deras medlemmar var så splittrade i vad de trodde på. Det fanns ingen ideologisk grund som höll dem samman. Och därför föll de sönder. Så nationalsocialismen är viktig som ett ideologiskt kitt, helt enkelt.
Det är den absolut. Och det handlar ju liksom inte bara om att man kallar sin politik för någonting. Eller, det handlar inte ens om bara politik, utan det handlar ju om att vi är nationalsocialistiska i vår grund. Alltså vi lever och andas nationalsocialism. Vi har en nationalsocialistisk organisationskultur och en nationalsocialistisk syn på kamp. Så att det är ju något betydligt större än bara politik. Bara så att, jag vill bara förtydliga det så att inte någon liksom missförstår och tänker bara att det skulle vara en viss ideologisk hållning så att säga.
Ja, nej, nej, absolut. Ja, har vi då gjort allting perfekt själva? Eller finns det saker som vi har inspirerats av utav andra organisationer?
Ja, givetvis, som både du och jag har varit inne på här, så har vi gjort misstag under historiens gång. Annars skulle vi inte varit mänskliga. Vår organisation är ändå byggd och består av människor, och människor gör misstag. Och givetvis finns det också saker som andra nationella organisationer vid vissa tidpunkter har gjort bättre än oss och där vi har inspirerats. En stor skillnad på oss och många andra organisationer är dock just, skulle jag vilja säga, att vi arbetar så brett som vi gör och att vi verkligen aktivt försöker bredda oss för att täcka alla tänkbara fronter. Vad jag menar med det är att om man bara sysslar med poddar till exempel, om det är det enda man gör, eller om man bara kämpar parlamentariskt och så struntar man i kampen åren mellan valen i stort sett, då är det ju såklart ganska enkelt att göra det bra om man bara satsar allt på ett kort. Och med det sagt så har det ibland hänt att andra har lyckats bättre än oss på just det här enda kortet de spelar ut, för att vi kanske har prioriterat annat. Och men sen ofta, om inte alltid, så när vi väl har känt att nej, men nu har vi liksom spelat ut de här korten bra, vi har byggt upp de här delarna bra och vi har gett oss in på den där området, då har vi kommit ifatt och förbi. Och det kan man ju se till exempel med när vi lanserade Nordfront till exempel. Innan dess så fanns det garanterat andra nationella organisationer som hade bättre nyhetssidor än oss och annat, för att vi inte prioriterade det just då. Men sen lanserade vi Nordfront och där idag en av de största och bästa nationella sidorna, trots att vi har fortsatt med allt det andra. Vi kan se det på Nordisk Radio till exempel, där vi har flera kvalitetspoddar idag och så vidare. Där det garanterat fanns andra som var bättre än oss på radio ett tag och så vidare. Så att vi försöker ju hela tiden att bygga på organisationen och bli bättre och bättre. Och där är det väl självklart att det kan ha funnits andra som har kommit före oss och varit duktigare än oss. Och det kanske finns någon som är bättre på någonting specifikt än oss idag med, men i längden så kommer vi bättra oss där med. Det kommer, som jag sa tidigare, krävas en bred och enad kamp. Jag är helt övertygad om det, för att nå hela vägen i slutändan. Det går inte att förlita sig på att om vi sköter den här biten så sköter någon annan en annan bit och så vidare. Utan jag menar på att man inte bara vill växa till en viss grad, utan om man vill nå hela vägen fram till seger, då måste man ta sig an alla arbetsmetoder och arbeta väldigt brett, så som vi försöker göra. Men sen kan jag väl också tillägga att vi är både öppna och välkomnande till personer som har nya idéer och framförallt som har initiativkraft till att genomföra de här nya idéerna. Så med det sagt, egentligen allt som sker eller har skett i andra organisationer, det skulle ju likväl kunnat ske under vårt flagg. Så finns det någonting som du känner som lyssnar på det här, att varför är ni inte bättre på detta? Varför gör ni inte så här och så här? Det här gjorde SVP eller det här gjorde de här riktigt bra och där ligger ni efter. Så, men gå med oss, se till att genomdriva de där sakerna. Vi är väldigt, väldigt välkomnande till nya och bra idéer. Men inte bara att man lägger fram idéerna, utan att man faktiskt också kämpar och strävar för att genomdriva dem.
Ja, och gör vi allting perfekt nu då?
Nej, det gör vi inte. Hade vi gjort allting perfekt så, alltså den dagen vi segrar, då kan vi väl säga att vi har närmat oss perfektion. Då har vi gjort allting så rätt så att det har lett till vår seger. Men vi har ju en bit kvar där, så att vi är inte perfekta. Vi gör många saker otroligt bra, måste jag ändå säga. Men Sen kan jag väl ändå också erkänna att det finns andra saker som vi är mindre bra på. Och det viktiga här är väl att vi alltid för en konstruktiv dialog inom våra olika verksamhetsområden. Att vi vågar se och erkänna de bristerna vi har så att vi kan förbättra oss. Jag ser själv förbättringspotential inom många olika områden av vår organisation. Och vissa av dem arbetar vi aktivt med att förbättra just nu. Andra har kanske nerprioriterats för tillfället, men är saker som vi kommer att arbeta hårdare med i framtiden. Så även om det är någonting du har identifierat som du tycker att vi borde göra bättre eller annorlunda eller någonting, så kan det vara så att vi redan vet om det, men att vi inte har resurser att arbeta så hårt med det som vi vill just nu. Men återigen, om du då går med oss, ja, ju fler som går med oss och aktivt bidrar till kampen, desto snabbare kommer vi ju närma oss att bli perfekta och ja, i slutändan och seger.
Jo, men absolut. Alltså, det kan ju vara till exempel, vi har ett antal skribenter på Nordfront, det är ganska många faktiskt, som där vissa kanske är lämpade för, vad vet jag, förlagsverksamhet kanske, för att utveckla det ännu mer. Mm. Men som inte kan det för att de måste bibehålla liksom Nordfronts utgivningstakt och standard. Det kanske hade varit bra då om det hade kommit in några nya Nordfront-skribenter, så hade man kunnat knoppa av de där människorna så att de hade kunnat gått vidare. Som ett exempel.
Absolut. Ja, men bra exempel.
Så det är bara att komma med helt enkelt.
Mm.
Så ska vi bli perfekt.
Jajamän.
Ja. Och sen finns det ju vissa som menar att ja, ibland då, att vi inte har åstadkommit särskilt mycket på de 23 åren vi har varit aktiva. Har du någonting att säga till de människorna?
Jag skulle väl vilja säga att har man det synsättet så antingen så är man kanske lite naiv och inser inte hur mycket arbete det ligger bakom mycket av det vi har åstadkommit, eller så är man onödigt kritisk och istället borde se på allt det vi faktiskt har åstadkommit istället för det vi inte har åstadkommit. Som jag sa tidigare så är vi öppna för konstruktiv kritik. Vi arbetar hårt för att bli bättre inom alla fronter. Men ja, någonstans, det finns ingen poäng i att bara peka på det vi inte har lyckats med eller det vi borde ha lyckats med istället för det vi faktiskt har lyckats med. För vi har lyckats med väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det kan vara lätt att glömma bort ibland, men ja, när man läser 20-årsboken till exempel, eller när man läser våra årsrapporter när de kom ut efter ett år, så slås man, eller jag slås varje gång med häpnad över hur otroligt mycket vi har åstadkommit. Så även jag som är ledare för organisationen blir ibland lite blind för vad vi håller på med. Så det är fullt förståeligt att någon utomstående också kan bli det. Men vi gör väldigt mycket, och mycket av det är väldigt, väldigt bra. Och det har såklart inte varit en spikrak kurva uppåt och framåt under 23 års tid, utan ofta så har det varit 3 steg fram, 2 steg tillbaka. Men nog har vi gått framåt under de här 23 åren, och nog har vi utvecklat och förbättrat oss själva under de åren som har gått. Och jag vill med full övertygelse säga att idag så är vi bättre än vi någonsin tidigare har varit. Vi har byggt den här stabila grunden som överlever allt och alla. Vi har skapat media som når ut till 100 000-tals människor varje månad. Vi har etablerat oss i 5 olika länder. Vi har gjort oss ett namn som man inte bara känner till i Norden utan i stort sett i hela världen, eller hela västvärlden i varje fall. Vi har också ställts inför många, många prövningar, både som organisation och som individer, där vi har fått möjligheten att bevisa vår lojalitet och hängivenhet mot saken på ett vis som inte någon nyare organisation behövt göra eller ens kanske kommer hinna med att göra innan de läggs ner igen.
Jag tror att många av de där kritikerna är kanske lite för insnöande på parlamentarism och politisk makt. Ja, vi har inte politisk makt. Men Finns det någon annan nationell organisation i hela världen som har det? Och så finns det någon nationell organisation som har segrat. Jag menar, kom inte dragaren som är Sverigedemokraterna i riksdagen. Vad har Sverigedemokraterna i riksdagen lyckats med? Har de stoppat massinvandringen? Har de stoppat lagen om hets mot folkgrupp? Har de gjort någonting konkret för att rädda vårt folk? Alltså det finns ju en, det är så dumt att säga att vi inte åstadkommit särskilt mycket på de 23 åren vi har varit aktiva. Om man liksom, jag tycker invändningen är lite dum faktiskt. För att det är ingen annan som har åstadkommit, ingen annan som har nått segern heller. Förutom Nej. Nordiska motståndsrörelsen.
Nej, så är det. Absolut. Mm.
Ja, men vad har du att säga till dem som gärna skulle vilja se en ny organisation? Kanske ytterligare ett alternativ mellan oss och Sverigedemokraterna, exempelvis.
Ja, jag får väl säga varför då. Och du besvarade ju nästan frågan här innan. Det finns ju ingen annan som har lyckats heller, som du sa. Och man kan väl också peka på då de som tror att det behövs en mellanväg. Att folk behöver radikaliseras ett steg i taget. Jag kan säga då att vår medlemstillväxt, den var ju större innan AFS bildades än efter de hade bildats. Alltså när det inte fanns något alls mellan oss och SD, så fick vi mer medlemmar än vad vi fick när AFS bildades. Som då är någonstans emellan, även om de är närmare SD än oss, så ligger de ju ändå emellan så att säga.
Och många av dem som blev medlemmar är goda nationalsocialister idag och radikaliserade. Så de har ju gått vidare i sin utveckling.
Precis, precis. Och alltså det finns kanske enstaka personer som behöver ett AFS för att radikaliseras ytterligare innan de går med oss. Men för den stora merparten av människor så är det tvärtom. Det är bara ett farthinder. Om det inte finns något mellanmjölksalternativ så ger sig de flesta människorna direkt på fullmjölken istället. De nöjer sig inte med lättmjölk resten av livet bara för att det inte finns en mellanmjölk att stega upp till, utan de går hela vägen direkt.
Mm. Det är den röda mjölken som Tommy Lind gjorde.
Ja. Och jag menar alltså, organisationer och ledare, vi har sett dem komma och gå. Den ena mer lovande, den ena mer högljudd än den andra. Många har upp som en sol och ner som en pannkaka. Har inte vårt land blivit tillräckligt förlorat vid det här laget för att vi ska förstå en gång för alla att det finns inte tid till att börja om från början hela tiden, om och om igen? Alltså jag menar, om det fanns några mirakulösa genvägar att ta som skulle gå så mycket snabbare och vara så mycket bättre, så hade vi redan tagit de vägarna. Jag lovar det. Vi har utrönat de olika alternativen under de 23 åren vi har funnits. Så ja, nej, men som sagt, kanske är det så att du inte tycker att vi är tillräckligt bra på något vi gör, men kom då med oss och förbättra organisationen istället för att vänta på något nytt alternativ som ska komma. Kanske tycker du att jag har agerat fel vid något tillfälle, eller att du har avvikande åsikter i någon fråga. Men som Martin Saxlind skrev i en artikel på Nordfront för, ja, det är säkert snart ett år sedan, men varför göra det perfekta till det godas fiende? Är du överens med oss om våra grundläggande ställningstaganden och tycker att vårt folk förtjänar att överleva? Bra, se då till det goda vi gör varje dag. Se det istället för att haka upp dig på någonting du tycker är negativt. Det hjälper inte vår nation någonstans. Det behövs inga andra alternativ emellan. Det behövs, hjulet behöver inte uppfinnas på nytt. Vi rullar på, vi rullar framåt som det är. Hoppa på tåget istället för att börja om från början.
Om vi ser lite framåt då, finns motståndsrörelsen kvar om ytterligare 23 år och vart är vi då?
Ja, exakt vad som händer i framtiden och hur och när, saker sker och hur framtiden kommer att se ut, det är såklart omöjligt att svara på. Jag har ingen spåkula eller någon brunn jag kan skåda i. Men vi vet ju till exempel att vi har blivit förbjudna i Finland. Vi vet att det finns mörka och yttrandefrihetsfientliga krafter som väser om att vi ska förbjudas också i Sverige och de övriga nordiska länderna. Men vi har rätt koncept för att segra. Och jag kan ge er alla en personlig garanti att så länge jag lever och är i frihet så kommer det som utgör nordiska motståndsrörelsen bestå. Vi kanske kommer, motståndet kanske kommer tvingas heta något annat i framtiden. Kanske så måste vårt arbetssätt anpassas något, eller kanske måste vi sluta anpassa oss helt och hållet. Kanske kommer vi kalla oss socialnationalister istället, eller vad det nu må vara. Men kampen för ett fritt och enat Norden, kampen för vår rasliga överlevnad, den kommer att fortgå så länge det finns etniska nordbor kvar. Och som sagt så har vi konceptet för att segra. Så det vi gör, det kommer garanterat att finnas kvar också om 23 år. Vad som än sker imorgon eller dagen efter det. Men med det sagt, om 23 år så har vi förhoppningsvis växt rejält. Troligtvis har vi växt rejält. Och kommit en bra bit närmre maktövertagandet än idag om vi inte har kommit hela vägen. Dock så hänger ju mycket av detta, som vi har pratat om här i ledarperspektiv tidigare, också på utomstående faktorer som vi inte kan göra så mycket åt. För att få till revolutionära förändringar på riktigt så krävs det revolutionära förutsättningar. Så länge folk har det så bra som de har det idag, så kommer inte massan utan bara ett fåtal att vara altruistiska och hjältemodiga nog att vara beredda att offra det de har. Så ja, det är väl svaret på frågan.
Som en sista fråga då, och det pratade vi lite om också i förra avsnitt. Men skulle du vilja upp? Repa vad du tänker kring alla de som tidigare varit aktiva i andra nationella organisationer men som av en eller annan anledning ändå inte ansluter sig till oss?
Ja, att det är dags att hitta tillbaka till den där känslan du hade när du anslöt dig till den nationella kampen från början, vilken organisation det då än var du gick in i. Vad var det som fick dig att ansöka om medlemskap i NSF, i Fria Nationalister, i SVP eller vad det nu må ha varit? Antagligen, jag kan ha fel, men antagligen så var det för att du såg att vår nation gick rakt åt helvete och att du var man eller kvinna nog att vilja göra någonting åt saken för att skapa förändring. Och kanske är det så att du tycker att något annat parti eller någon annan organisation har haft en mer tilltalande propaganda, ett bättre paketerat koncept, en organiseringsform som tilltalat dig mer, eller en ledare som du såg något i som du kanske inte ser i mig och de övriga människorna som ingår i motståndsrörelsens ledning. Men vet du vad? Fakta och sanning är ändå att de andra finns inte mer. Det gör vi. Vår nation, den går fortfarande rakt åt helvete. Och idag är det vi som organiserar motståndet. Det är genom oss förändring kan nås. Är du fortfarande man eller kvinna nog att ta fighten, då finns det en plats för dig i vårt led. Så återigen, fokusera på det vi har gjort och gör bra varje dag istället för det du önskar vi hade gjort bättre. Kom med oss och hjälp till att bli ännu bättre istället för att stå och gnälla vid sidan av. Varje dag tar våra aktivister fighten på gator och torg över hela Norden Hur kan du då med rent samvete bara stå där och se på? Hur kan du bara vara en åskådare? Kampen angår dig också. Igår så stod du kanske under skräckhjälmen, Vasakärven eller rent av svastikan. Det du gjorde då, det var inte förgäves. Ditt strå som du drog till stacken har lett till att vi är där vi är idag. Och nu är det under tyrinan vi ber alla nordiska kämpar att ta plats. För stacken, den är inte färdigbyggd. Det behövs ännu fler strån. Kampen behöver dig också idag. Så välkommen vid min sida, kamrat.
Tack för de orden. Och därmed så avslutar vi programmet för den här gången. Ni kan skicka ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg. Det kan ni göra till ledarperspektiv@nordiskradio.se. Och dit kan ni skicka såväl positiv som negativ kritik också. Stöd Nordiska motståndsrörelsen. Läs mer på motståndsrörelsen.se. Kommentera gärna detta avsnitt på Spreaker och sprid det på sociala medier. På återhörande och hej!
Tack för denna gång. Adjö!